Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Per Zetterberg var ett av Sveriges första och mest lyckade ungdomsproffs. Han blev en ikon i belgiska Anderlecht där han vann 6 ligatitlar. Men i landslaget satt en skada stopp för VM 1994 och sedan kom han inte överens med Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck. När jag träffade honom våren 2015 gav han sin syn på stöket som innebar att han aldrig spelade något mästerskap för Sverige. Men berättade även om hur en hund stoppade en Premier League-flytt och bjöd på råd till alla talanger. Och svarade även på vad han ångrade från karriären.
Ja, redan i somras gjorde jag en podd med Per Zetterberg. Det kändes rätt givet inför VM att snacka med den svensk som kanske kan belgisk fotboll bäst och som spelat med en del av dem som nu har varit en del av det belgiska fotbollsundret. Och höra lite om det som var tippat sensationslag inför VM i Brasilien. Tyvärr försvann podden ut i cyberrymden. Jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Vi gjorde en intervju över telefon och den bandades här på TV4. Men den försvann. Och jag skämdes lite över att det inte blev någon podd som kom ut under VM. Och jag vågade faktiskt aldrig riktigt kontakta Per och berätta vad som hade hänt. Fegt. Ja, faktiskt. Lite dåligt, särskilt med tanke på att jag gärna är lite stursk över att jag kan ställa de här lite tuffa, raka frågorna. Men jag tog mod till mig och tog ny kontakt, eller rättare sagt, jag fick hjälp av Adam Pintorp att ta ny kontakt med Per Zetterberg som välkomnade mig till Falkenberg. Och det var rätt givet för mig att åka till Falkenberg och träffa honom på plats. Därför att även om ekonomerna och de som sköter budgeten gillar att man intervjuar per telefon så är det otroligt mycket bättre att träffa någon öga mot öga för att se lite vad som... Vad man säger och vad man lägger för tungvikt på det. Det är lite lättare att bedöma när man sitter med någon med framför sig snarare än över telefon. Och för de som inte kan Per Zetterberg så är det ju en spelare som i tidig ålder, kanske ett av Sveriges första ungdomsproff som gick till Anderlecht. Och sedan blev belgisk ligamästare i Anderlecht 6 gånger. Han nådde A-landslaget, han vann grekiska ligan 3 gånger, vann en massa cuptitlar, spelade Champions League. Men aldrig lyckades riktigt i landslaget. Kanske för att han hade otur och komma in i en tid när landslaget hade en svacka och det kan också ha berott på att han hade en spelstil som nog hade passat Erik Hamréns landslag mycket bättre än det passade Tommy Svensson och sedermera Lars Lagerbäck och Tommy Söderbergs landslag. Han var helt enkelt lite mer teknisk och offensiv än den gängse fotbollsspelaren från Sverige var på 90-talet. Och idag är han ju aktiv i Falkenbergs FF, sitter i styrelsen, jobbar lite på en skola och tog gladligen emot mig på Falkenbergs IP och styrde in mig i det lilla kansliet och klubbstugan där man håller till. Och ni ljudfreaks som brukar klaga, ja, det är så att det är en herre som kommer och går några gånger i det styrelserummet vi sitter och pratar. Och det får man ta, för det är Falkenbergs FFs gudfader som styr klubben och det kan vara lite svårt att avbryta en intervju för att säga till honom. Så att ni får ta att det stövlar omkring en man några gånger i intervjun. Jag vet faktiskt inte hur mycket det hörs, men det är bara att köpa helt enkelt. Som vanligt så börjar vi med en faktaruta och den här gången med Per Zetterberg. Ålder?
44 än så länge, blir 45.
Familj?
Fru och två barn och hund.
Bor?
I Falkenberg.
Utbildning?
Gick ut nian, började på fotbollsgymnasiet i Borås, slutade efter 3 månader för att flytta ner till Bryssel.
Lön?
Just nu? En 55% i lön, så den är inte speciellt hög.
Den största fotbollsupplevelsen du haft?
Den största fotbollsupplevelsen är faktiskt min avslutningsmatch 2006. Där vi spelade hemma mot Sultevägen. Och det var den matchen som var min sista match. Samtidigt var det en match som gällde väldigt mycket. Det var att vi kunde bli ligamästare. Så det blev en helt otrolig match som jag kommer alltid bära med mig hela mitt liv.
Ni vann den också?
Vi vann den med 3-0. Men känslan då att vinna sitt 9:e ligaguld på hemmaplan framför sin publik, blir avtackad av hela publiken, av sina vänner som har kommit från Sverige och även där nerifrån. Det är nästan ett bättre scenario än när man kunde skriva det när man började sin karriär.
Bästa spelaren du spelat med?
Bästa spelare jag spelat med måste nog säga Djordjevic i Olympiakos.
Vilken medalj gläder du dig lite extra åt att du har i, eller pris?
Det finns många olika. Om man tittar på den svenska så är absolut guldbollen. Men det är en personlig medalj. Sen har jag ju då vunnit guldskon där nere som är motsvarande guldbollen i Sverige. Men alla ligaguld som har vunnit, 3 i Grekland och 6 i Belgien, är de som jag tycker är enormt roliga.
Vilken tröja är du lite nöjd att du bytte till dig?
Jag har inte varit en sån som har bytt till mig så enormt många tröjor efter spelare. Så jag kan faktiskt inte svara på den. För jag vet, för på den tiden så var det inte så vanligt att ha namnen på ryggen. Det kom ju senare faktiskt, så det kan faktiskt inte svara på.
Vilken är den svåraste, tuffaste motståndare du mött?
Den bästa jag mött i sedan.
Bästa publiken?
Det måste jag säga i så fall Anders. Jag har ju spelat här i stort sett hela mitt liv. Men samtidigt så måste jag också säga Olympiakos, när det har fullsatt Olympikastaden med 80 000 människor är rätt häftig att gå in på också.
Sämsta publiken?
Sämsta publiken, det var i så fall man såg när vi spelade mot turkiska lag med Olympiakos till exempel, för det är ju riktigt hatobjekt turkar och greker, och då såg man riktigt hur fanatiska och våldsamma det kan bli. Så det måste jag säga när vi mötte de turkiska lagen.
Vad kör du för bil?
Jag kör en Volvo X60.
Vad röstar du på?
Jag röstade Moderaterna.
Vad har du för motto?
Ta dagen som den kommer.
När var senast du grät?
Senast jag grät var för 2 år sedan när min pappa gick bort.
Senast du var onykter?
5, 6, 7, 8, 9 år sedan kanske.
Om man tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret som det heter, vad hittar man då?
Inte någonting.
Vad läser du?
Böcker. Jag håller på med Alex Ferguson. Det är den boken jag håller på att läsa för tillfället.
Vad lyssnar du på?
Radio.
Vad ser du på?
Sport.
Och om du surfar på en smartphone eller en dator, vad besöker du då för sidor?
Sportsida.
Vilka sociala medier är du aktiv på?
Jag är väldigt dålig på det. Jag är med på Facebook för att kunna ha kontakt med mina gamla spelarkollegor och kompisar som är i Belgien.
Vill du veta mer om personen som jag intervjuar i podden, då är det bara att gå in på Acast. Där finns länkar till artiklar, klipp och ljudspår som berör poddens huvudperson och olika händelser som han eller hon pratar om. Så in på Acast och följ podden där. Vi sitter här i Falkenbergs FF styrelserum, är det väl?
Ett av styrelserummet, ja.
Och du sitter i styrelsen?
Jag sitter i styrelsen sedan 7 år sedan tillbaka.
Hur är det att ha tagit klivet från att vara spelare en gång i tiden och nu sitta och driva en svensk elitförening?
Det är absolut annorlunda. Man har ju lärt sig hur du går tillväga bakom de stängda dörrarna. Det är ett helt annat tänk än vad på planen. Planen har du bara att tänka på att du ska spela bra och vinna matcherna här utanför. Speciellt då en liten klubb som Falkenberg. Det är ju allting vad det innebär att spela klubben med ekonomi och med ungdomsverksamheten och vilka trådar vi drar i.
Hur många tuffa beslut måste man ta som man kanske... Du har fått större förståelse för idag när du sitter i styrelserummet, när du har hela bilden så att säga som man kanske inte hade som spelare.
Nej, men det är beslut med ekonomi. Du vet, de svenska klubbarna, många av klubbarna blöder ju. Det är ju väldigt svårt att få dit pengar, de pengar man behöver. Och sen de kraven som finns är ju väldigt hårda. Och vi satt ju ett väldigt svårt sikt för några år sedan. Att vi var tvingade till att skära ekonomin och vi tvingade också att låta vissa spelare lämna härifrån och satsa på egna talanger. Och det var ett val vi var tvingade till att göra och det kunde gått åt pipan också. Det kunde bli att vi åkte ner till ettan. Men istället så vann vi superettan i Allsvenskan. Så jag menar, man får lite tur också med de beslut man tar, men vissa beslut är väldigt viktiga att göra för att klubben ska överleva.
I ett styrelse som består av många delar, vad är ditt huvudfokus? Man brukar ofta dela upp någon, ja. Kanske handlar om ekonomi, någon kan juridik. Jag gissar att du ligger mer på det sportsliga kanske.
Jag ligger mer på den sportsliga. Det är den biten som involverar mig som mest. Vi har en väldigt bra styrelse med väldigt många kompetenta människor som älskar klubben, gör allt för klubben. Men vi är olika bra på olika saker och det kanske är därför det lyckas så bra som det gjort för oss. Vi är 3 stycken som har hand om fotbollsbiten om man säger så. Och det är jag och klubbchefen och sportchefen som tar vissa viktiga beslut som är rörande på klubben. Det har fungerat jättebra.
Det var du som tog hit Henrik Larsson helt enkelt?
Jag var inblandad med sportchefen och klubbchefen och diskuterade det.
Hur var känslan när han efter att ha hållit dig kvar i Allsvenskan lämnade det?
Han gjorde en fantastisk sak när han kom hit. Jag menar, bara för att hit Henrik Larsson, medieintresset höjdes ju med 200%. Bara för att hit en sånt namn. Men samtidigt så var det en ny revansch för han själv också. Han hade haft väldigt tungt i Landskrona och blivit kritiserad. Och sen har han varit i Högaborg ett tag. Och man märkte direkt när han kom hit hur mycket han ville ändra på den kritiken han har fått. Och man kan ju säga så att vi banar iväg för den förhoppningsvis stora tränarkarriären kommer få framtiden, så ligger vi med i det registret i alla fall.
Vad ser du hos Henrik som gör att du tror att han får en stor tränarkarriär?
Ja, men han är så kompetent, han vet vad han vill. Han var ungefär likadant som spelare, han är målmedveten. Han sätter tydliga ramar, han sätter krav på spelarna. Men samtidigt så är han väldigt duktig på att skydda sina spelare. Han säger allting inom omklädningsrummen. Han går aldrig ut i pressen och kritiserar någon utan tydliga linjer, bra träningar. Jag ser alla möjligheter för han. Nu är det kanske viktigt när han är i Helsingborg, när han kommer hem till sin hemstad. De förväntar sig enormt mycket från honom och skulle han få dem på fötter som man fick Falkenbergs FF, alltså, som vi gjorde förra året, så har han en fantastisk karriär framför sig.
Hur nervösa var ni i somras när Celtics ägare, jag antar att ni känner till det, att Celtics ägare var här i Sverige och träffade honom och ville ta honom?
Vi visste om allt sånt, va? Men samtidigt vet vi också när Henrik säger sitt ord så håller han det. Det är ingen som låter sig övertala som någonting, utan jag tror säkert att han var smickrad över besöket från Celtic och så vidare, men han hade gett vårt ord så det visste vi att han skulle hålla sig kvar.
Just att han var ute någon gång och tog på hösten när ni förlorade en match som var rätt viktig för er och förlorade rätt stort, 4-0 tror jag, och han gick ut och sa att det var jag som gjorde fel taktiskt. Är det typiskt ett Henrik Larsson-drag att på något sätt dra skulden på sig själv?
Ja, det ofta om man jämför Henrik när han gjorde det med när vi förlorade, det var mot HBK. Det var också en väldigt viktig match för det är derby, mycket folk. Samtidigt då så om man jämför då Henrik, vad han gjorde, han tog all kritik mot sig att det var hans fel. Och ser man de större tränarna mot sig, Mourinho till exempel, förlorar Chelsea med en stor förlust, så tar han alltid på sig, han skyddar alltid spelarna. De större tränarna gör det på något sätt. Och det har Henrik också lärt sig gentemot de tränare han har haft. Och han visar en tydlig signal mot sina spelare att han tussar på det. Besvikelsen från spelarna. Och tillät dem att motivera sig för nästa match istället, som gav resultat.
Sved ändå inte lite när han lämnade er efter bara ett år?
Absolut att det sved, för han gjorde ju fantastiskt bra resultat, både han och Tobias Tuvesson, för båda två gick ut Helsingborg. Det var två fantastiska människor och tränare som gjort ett fantastiskt bra jobb. Men sen har jag all förståelse för det. De har lyckats och vill ta nästa steg.
Om du ser på allsvenskan, så har ni nu plockat in Hasse Eklund igen. Mannen som tog upp er i allsvenskan då var hjälteförklarad. Gick han till Kalmar, lyckades inte alls, fick sparken och nu tillbaka. Kan du tycka att det svänger lite väl snabbt i tränarbranschen?
Ni gör det ju. Fast man kanske skriver kontrakt på många år, så vet man aldrig vad nästa år innebär, utan besluten kan gå väldigt snabbt, och jag hade inte förväntat mig att om Kalmar skulle sparka Hans Eklund. Absolut inte, men det var ju våran tur. Nu hittade vi en väldigt bra tränare igen som hade fantastiska framgångar med oss för 2 år sedan. Och han har ju Henrik Larsson har ju ungefär likvärdigt tankesätt om hur spel ska gå till som Hans Eklund. Det är ett av skälen till att vi har haft båda två. Så vi är jättenöjda att få tillbaka. Det var absolut vårt första val, så vi är nöjda.
Hur ser du inför allsvenskan 2015? Falkenberg, ett andra år som man brukar tala om, kanske lite kluffmässigt som ett lite svårare år, att man på entusiasm hänger kvar första år.
Ja, det är absolut det andra året är alltid det svåraste, för du vet, överraskningsmomentet har övergått till man vet precis vad man kommer få här i Falkenberg. Man vet vilken arena man ska gå till, att det är svårspelat här, så det kommer bli väldigt tufft. Men om jag har ju följt då övergångar, hur lagen ser ut nu på vårsäsongen, och det är verkligen inte många lag som har haft möjlighet att köpa in, om man säger, stora stjärnor. Så det kommer nog vara ett helt antal lag som kommer vara där nere och slåss, och där kommer vi också vara.
Och bland spelarna, jag menar, nu har ni tagit klivet upp till allsvenskan. De känner av att det är annat löneläge i allsvenskan. Mm. Ni gör ett visst plus och så. Ofta brukar ju det, liksom när man får framgångar, så brukar spelarna vilja ha en del. Hur har ni hanterat ökade krav från spelare om bättre kontrakt och bättre förutsättningar?
Ja, vi försöker hålla en rimlig nivå. Vi har alltid sagt att du kommer aldrig bli rik som fotbollsspelare. Alltså pengamässigt att spela Falkenbergs FF. Men kan ge dig möjlighet att skjuta din karriär åt höjden. Vi hjälper absolut att utveckla din karriär och bli rikare senare i livet. Men som spelare i Falkenbergs FF kommer du aldrig bli rik. Och det vet alla spelare om.
Vid sidan av att sitta i styrelsen i Falkenberg så jobbar du även med unga i skola.
Ja, för 6 år sedan så var jag med och startade en friskola i Falkenberg, Västerhavsskolan, som har musik, dans, tennis och fotboll på programmet. Och det är årskurs 6-9. Och där är jag och en annan ansvarig för fotbollsbiten. Så vi tar in ungefär 30 fotbollsspelare varje år, i varje ålder.
Är det vad du gör vid sidan av att sitta i styrelsen? Du har inte kvar, du var ju scout i Anderlecht, men det har du helt släppt.
Det har jag släppt. Det slutade jag med när jag flyttade tillbaka till Sverige. Det provade jag på 1,5 år. Jag fick ju ett livstidskontrakt med Anderlecht när jag slutade. Egentligen var det tänkt att jag skulle bli en sportchef eller klubbdirektör i Anderlecht, att jag skulle lära mig saken på andra sidan och börja som scout, men jag tyckte att det passade inte in riktigt på mig, utan samtidigt så ville vi åka hem, så då sa jag upp det, och då kom denna möjligheten att kunna öppna en friskola i Falkenberg, så jag är en av delägarna till det och jag arbetar med det till 55%.
Var finns drivkraften då? Jag tänker att du har ändå liksom verkat på så hög nivå som spelare och hade möjligheten just i Anderlecht, storklubb, en karriär att hålla dig kvar i fotbollen. Nu står du liksom och undervisar då barn 6-9. Vad är det som driver där?
Det är fantastiskt roligt, för det, där finns ju alla möjliga sorter spelare. Det finns både killar och tjejer först och främst, det är mixat. Och vissa är jättebra, vissa kanske lite sämre än så. Det varierar nivåerna, kommer från olika klubbar runt omkring i kommunen här. Så det är jätteroligt att lära sig de lär man de killarna eller tjejerna någonting, om man ser glöden i deras ögon och de lyckas med någonting man har förklarat, så får man så enormt mycket tillbaka. Och det är den känslan man egentligen man lever på, man brinner för. Det ena dagen är inte den andra lik. Fördelen som man har med arbetet med skola som jag håller på med då, det är att man inte slipper ta ut det där laget på helgerna. Utan de har 3 träningar i veckan. Så man får göra det där roliga hela tiden med dem. Och detta har jag hållit på med nu i, det är min 6:e år. Och jag har inte missat en enda dag. Jag har inte varit sjuk en enda dag. Så jag menar, på något sätt så måste jag trivas väldigt bra i det. Både mentalt och fysiskt.
Saknar du inte toppfotbollen?
Absolut, jag saknar toppfotbollen när det är fint väder. När det är 25 grader och 30 000 människor som tittar och det är Champions League-match eller sånt. Absolut, man saknar det. Skulle jag säga nej, jag ljugit. Men samtidigt måste jag inse att jag är lite väl för gammal för det och det skulle bara se patetiskt ut och man skulle vara med och spela fortfarande.
Nej, men jag tänker också att du saknar liksom många. Jag menar, du har då Henrik Larsson, elittränare. Det finns ju många av de gamla storspelarna som lever kvar inom fotbollen.
Nej, det saknar jag faktiskt inte. Jag kände det när karriären tog slut så kände jag att jag vill ge min tid lite till familjen också, för jag var tillräckligt mycket borta från när jag spelade fotboll, för ofta man var borta, man kunde aldrig planera någonting i förväg. Nu har jag då turen att mina båda barn då, min son och min dotter, båda två spelar fotboll, så jag engagerar mig i det och åka titta på dem, åka titta på deras träningar, titta på när de spelar, om det så i 30 mil härifrån, så åka dit och titta, så engagerar mig på det. Så jag lever fotbollen på ett helt annorlunda sätt, men jag engagerar mig för mina barn och min familj.
Hur bra är dina barn? Är de i din klass?
Det är väldigt svårt att veta hur duktiga de är. Grabben blev precis 18 nu och dottern är 15. Han stålade till, han var med och gjorde debut i A-laget nu i våren på träningsmatchen. Så han är på gränsen till kanske komma med till A-truppen. Det beror på hur det kommer gå nu på vårsäsongen för han. Och dottern, hon är 15 år och hon är med i A-truppen i ett division 1-lag.
Kan du förstå bördan att vara son och dotter till en storspelare?
Ja, på så sätt tror jag nog säkert kan det nog vara svårare för sonen än för dottern. För det är en helt annan sak att jämföra sig vid. Men som tur är så är vi ganska olika i spelsättet. Annars kan man se likheter. På så sätt, han har andra egenskaper kanske än vad jag hade.
Han är mer en brukare alltså?
Nej, han är lite större än vad jag är. Jag är 1,74, han är 1,85. Och han är lite mer tvåvägs mittfältare än vad jag var. Jag hade problem när jag kom in på min egen planhalva. Han kan köra på båda planhalvorna.
Var det svårt att lägga av och spela? Efter en så lång karriär där man liksom levt med... Ja, hur man så här ser dagen ut och vi åker dit och det är ju väldigt ompysslat.
Ja, vad som var svårt, jag tog upp i slutet ett år innan att jag skulle lägga av, börja känna det i kroppen också, att börja svida lite mer med knäna och mentalt sett att det var svårare att motivera sig. Så jag sa att det kommer vara min sista år och det sista året gick jättebra, så jag håller ju jättebra nivå fortfarande. Så de ville ju förlänga min karriär, men jag sa jag åker inte utan jag vill lägga ner. Och det svåraste sen när man väl har lagt av, det var faktiskt att man märker hur bortskämd man är som fotbollsspelare, alltså som man själv var när man var i Anglia, för de tog hand om precis allting. Ska de åka resa någonstans så tog de dina väskor, de hade ordnat flygbiljetter, man bara lämnar passet så åker man någonstans, det är alltid någon som hämtar upp en. Går bilen sönder så bara lämnar man bilen, så kommer någon och hämtar bilen, så fixar man bilen, så kommer tillbaka med bilen. Är någonting sönder hemma så får man ringa till klubben, så kommer någon att fixa det direkt. Så man slapper göra någonting som man var så fruktansvärt bortskämd, och när man väl kommer ut i verkligheten och man har lagt av, då ska man ordna allting själv. Det blir precis som att, vad ska jag göra nu? Så det var väldigt tufft i början för omställningen. Och det tror jag säkert många har det problem med, att man är så bortskämd som är toppidrottare.
Hur kan man förbereda sig, eller ligger bara ansvaret på individen?
Jag tror att det ligger på individen. Klubben kanske kan förbereda den också. Men klubbarna gör ju allting för att underlätta för spelarna. Att de ska bara tänka på en sak. Det är att spela fotboll och prestera på planen. För det är det handlar om allting. Så alla sådana här störningsmoment som kan finnas. Det sköter klubbarna. Alltså de större klubbarna sköter det. Och det är skönt att ha det. Fantastiskt skönt. Men det kan bli jobbigt när man lägger av. För då kommer ju den bördan som en normal svensk har. Som lever med det varje vecka ut, vecka in. Och det fick jag första gången när jag var 36 år gammal. För jag har levt i detta sedan jag var 16.
Hur lång tid tog det för dig att anpassa?
Nej, det tog det några månader. Det gjorde ju. Så det var en omställning. Helt klart.
Måste ha varit en chock för din familj på ett sätt. Liksom att,
Då var de mer chockade att då ser man hemma hela tiden.
Man läser ju undersökningar, inte minst från England men även från USA och så, att liksom, ja, men välbetalda proffs som bara några år efter de har slutat spela blir panka. För att de liksom just precis det här, de lever i en drömvärld och tror att det ska fortsätta. Hur kan man förbereda sig för det? Var du förberedd på det? Har du koll på din ekonomi?
Jag har koll på min ekonomi. Jag har jättebra koll på min ekonomi. Samtidigt så hade jag ju väldigt tur också, för min pappa var ju involverad med pengar. Han var revisor och sådana, så han visste hur man skulle ta hand om saker. Så han var väldigt noga med det, att hur skulle sköta min ekonomi. Så jag har fått en bra uppväxt på den biten.
Men du förstår vad jag menar.
Sen har jag sådana som hjälper. Man måste ha människor som hjälper en och ger en råd om man har tjänat så mycket pengar. För det finns alltid människor som vill utnyttja en också.
Hur ofta stöter du på människor som så att säga vill utnyttja?
Jag har haft tur och inte kommit så nära dem. Så jag ska inte säga att det har varit ofta. Det har varit väldigt fåtal gånger.
Behöver du jobba med?
Ja, för min fysiska och min mentala bit, ja.
Men inte ekonomiskt helt enkelt?
Jag skulle nog klara mig utan.
Just investeringar. Du har ju åtminstone tidigare varit investerare här i Falkenbergs FF. Och nu vill man ju förbjuda det tredjepartsägandet. Du sitter ju dessutom i styrelsen. Hur ser du på det att vara delägare i en klubb som man är engagerad i?
Nej, det är ju någonting nytt som kommer fram, och om man ser det på den biten, så då har du ju presidenter ute i Europa. De pumpar in sina egna pengar. Och då måste det betyda någonting också, för det handlar ju om sina egna pengar, och det tycker jag upp till var och en. Hittar man människor som vill engagera en fotbollsklubb, som vill hjälpa en fotbollsklubb som har betytt mycket, så fattar jag inte vad problemet är egentligen.
Nej, men det är väl mer att man kan sitta på två stolar.
Absolut, det kan ju vara på så fel, men du gör ju ändå efter dina egna pengar som du själv har, och de pengarna kan du ofta förlora också.
Har du tjänat eller förlorat på att satsa i Falkenbergs FF?
Nej, det har i så fall inte varit något vinstrikt i investering.
Det känns nästan som en evig fråga. Hur ska man utveckla talangen bäst? Vilket kliv ska man ta som ung spelare? Ska man vara kvar i den lilla klubben man alltid spelat för och tillsammans med kompisar? Eller ska man gå till en allsvensk klubb och dess akademi? Eller ska man fastna för alla lockrop om att gå till utlandet? Ja, Per Zetterberg, han vet ju på ett sätt, eftersom han länge var undantaget som bekräftade regeln att det inte gick att gå utomlands och lyckas. Han var ju den enda spelaren som hade tagit sig hela vägen från Anderlecht ungdomslag upp till A-landslaget. Ja, det var en rätt fascinerande resa. Och det är klart att man måste ha vissa attribut och vissa egenskaper för att kunna ta sig hela den vägen. Därför är det ju lite kul att höra vad Per Zetterberg tycker, som nu själv jobbar med unga spelare i skolform, om vad han tycker att unga spelare ska göra. Vad ska de ta för kliv för att nå så långt som de verkligen kan? Härom veckan så träffade jag ju Johnny Rödlund, som ju var kollega med dig nere i Anderlecht. Ni var bägge ungdomsproffs. Han sa att jag var inte alls som Per Zetterberg. Du var ju Sveriges första omskrivna ungdomsproff som gick då till Anderlecht.
Jag har inte räknat Schwarz med.
Ja, just det, som var i Tyskland. Vad var det du hade som gjorde att du stod ut? För det var ju en tuff atmosfär.
Absolut, det var en tuff atmosfär. Vad som gjorde det, jag har alltid varit väldigt mentalt stark. Varför vet jag inte, men samtidigt så tyckte jag det var väldigt viktigt i början att läsa språket, för språket är AO när man kommer till en ny klubb, och jag lärde mig ganska snabbt språket. Johnny kanske inte gjorde det, och då kommer man lättare in vad som händer i omklassrummet och så vidare. Man blir lättare accepterad. Och sen så Jag trivdes bra med det. Jag hittade mina kompisar. Jag hittade, som fortfarande min bästa kompis, en är från Belgien som tog hand om mig på ett enormt bra sätt. Jag hade någon som man kunde falla tillbaka till, som bodde där nere, som visste vad som hände runt omkring. Och det kanske inte han hittade.
Man talar ofta om att det är djungens lag, och det är ju många ungdomsproff som har vittnat om det, att det är så otroligt tufft, det är ett nålsöga man ska igenom. Hur ofta hamnar du i sådana tuffa situationer mot andra spelare? Och...
Nej, men det är ju som man säger, när du väl stiger in på planen, då är det andra regler som gäller. När du går av planen, då ska du lämna allting som var på planen. Och det måste du lära dig. De andra som du slåss mot, de vill gärna sparka ner dig lika mycket som du sparkar ner dem för att kunna ta en plats. Och det är den regeln som gäller, och det måste man kunna acceptera. För så är verkligheten, för någon vill ta din plats, för det betyder så enormt mycket för många människor. Men samtidigt måste du kunna också spela i ett lag. Men det är där många människor faller, för de klarar inte av att ta det svåra beslutet att jag konkurrerar med den spelaren, jag måste vara bättre än han. Han fotar ner dig, och då får du fota ner han också.
Hur många gånger sparkar du ner någon annan?
Det har hänt. Någon som irriterar mig. Jag gjorde aldrig det först. Jag gjorde aldrig först.
Du var alltid tvåa?
Nej, men om någon sparkar ner mig så går jag tillbaka i så fall.
Om du ser till att du sen gick då hela vägen till Anderlecht och liknande. Kan du peka ut någon egenskap som är viktigare än någon annan?
Den mentala biten. Absolut. För det, du får höra så mycket hur dålig du är, kritik och du klarar inte av det ena, du klarar inte av det andra. Men samtidigt kan man veta att, som jag var inne på innan, mentalt stark, att jag har själv sett mig, eller jag förstår att jag har varit ganska mentalt stark. Man ska veta att när jag var 17 år så fick jag min första korsbandsskada där nere. Då spelade jag i juniorlaget. Och det är ganska svårt att få en korsbandsskada. Detta är 1988. Jag var borta i 6 månader. När jag var 19 år och precis kommit upp i A-truppen, då fick jag diabetes. Och på den tiden visste man om man kunde spela fotboll när man fick diabetes eller inte. För alla sa, och jag menar allihopa, det var ute i tidningar och allting, att man var tvingad till att sluta spela fotboll när man hade diabetes. Så hela min värld ramlade om. Alltså den bara föll på mig. Och kunna då stå upp där när man får de här beskeden på sig själv och visa för allmänheten och verkligheten, då måste man vara mentalt stark. Och det är den som har hjälpt mig igenom alla svåra saker som har hänt under karriären, med skador och så vidare. Så är man inte mentalt stark så blir det väldigt svårt.
Är det någonting man kan träna? För jag menar, du kan ju ligga på gymmet och bygga muskler, och du kan öka rörlighet, och du kanske kan jobba lite på din snabbhet och spel. Kan man träna upp mental styrka?
Det får man prata med en mental tränare i så fall. Jag har ju inte tränat det på så sätt, utan det är mest för att man har betat ihop varje gång det har hänt någonting som man tyckte var tråkigt eller jobbigt. Utan då blir det att bita ihop och så kämpa ännu hårdare för att komma tillbaka.
Hur ofta tänkte du att jag pallar inte, jag åker hem till Falkenberg?
Aldrig.
Om du ser på unga svenska spelare idag som blir erbjudna att komma utomlands, vad är ditt råd? Jag menar, världen i Sverige, det ser ju annorlunda ut i svenska klubbar idag än vad du gjorde på din tid.
Ja, absolut.
Och annorlunda ute i Europa. Vad är ditt råd?
Nej, målet, om man åker ut som ungdomsproffs, jag läser ganska mycket om detta fenomen, att det är enormt många som åker till England, till de större klubbarna i England. Man måste förstå, när man åker till en klubb någonstans så ska alltid vara målet att åka till deras A-lag. Det är ju målet, om man åker utomlands så är det för att spela A-lagsfotboll, för det är då man först och främst blir proffs. Det är ju inte att bli proffs när man är junior eller U21-spelare, då är man inte ännu riktigt etablerad proffs. Men om man åker ut till de större klubbarna i England, då kan man ställa sig frågan, vad är chansen att jag går hela vägen och spelar med, vill säga, Chelseas A-lag? Om jag kommer dit som 16-åring. Hur stor chans har jag att spela med Chelseas A-lag? I mina ögon finns det inte. För de kommer alltid köpa in någon som är bättre än jag själv. Och de kommer låna ut den någon annanstans. Då kanske det kunde vara bättre om du skulle spela till en annan allsvensk klubb. Där du får möjlighet att spela A-lagsfotboll. För det är det handlar om. Och därifrån så kan du ta steget kanske till Chelseas A-lag. Med att visa dig själv i ett annat lag. Så därför måste man välja en liga, ett lag som man har möjlighet att nå hela vägen. Det är det handlar om. Det är inte att gå efter magen hela tiden och Manchester United kommer, eller kommer Juventus eller något sådant. För risken att man går hela vägen i de stora klubbarna finns egentligen inte. Så man måste vara väldigt smart med det. Och det är väldigt svårt, jag förstår att det är svårt. För jag menar, vem vill inte gå till de stora klubbarna? Jag förstår det mycket väl, men det viktigaste är egentligen att utveckla sig och utbilda sig så man når upp till en A-lagsfotboll, och därifrån tar man nästa steg.
Du har ju en insyn både då i svensk fotboll via Falkenberg och en lång tid utomlands. Vad tycker du att man gör bra i svensk fotboll idag om man talar om talangutveckling?
Jag tycker vi har utvecklats enormt mycket i Sverige mot när jag själv stack iväg. Jag har blivit mycket mer professionellare. Vi bygger ju, de större klubbarna i Sverige utvecklar ju sina ungdomsakademier. Titta på ett lag som Malmö FF nu som var roligt att de var med i Champions League i år, men även deras U18-lag var med i Champions League för ungdomar. Gjorde bra ifrån sig där också. Så vi är på rätt väg, men det viktigaste är alltid att ge möjligheter till de ungdomar. Det är så vår fotboll kommer att utvecklas ännu mer och ge chansen till dem. Och att vi slutar ta in för mycket folk utifrån som inte höjer vår egen nivå. Då är det bättre att ge chansen till våra ungdomar. Och det tycker jag faktiskt de flesta klubbarna i Sverige har gjort. Vi ser mer och mer talanger som kommer. Och det kommer att utveckla vår fotboll också.
Kan du själv vara fascinerad? För jag menar, dagens unga talanger är mer som du var. Du stack ut på din tid som var en tekniker medan du var med den svenska fotbollsspelaren. Ja, mindre tekniskt, mer försvarsstark. Idag är det ju snarare tvärtom att det är övervikt på din typ av spelare.
Ja, det har ju blivit så. Jag tror faktiskt mycket har gjort med de där YouTube och klippen och sånt som finns utomlands som så trixar och prova olika finter. Det fanns ju inte på min tid precis. Då var det enda som fanns var Helge. Helge Asplund tror han hette till och med. Det var enda som gjorde finter på min tid på VHS-band.
Ja, okej. Var det Helge?
Du kommer ihåg här?
Ja.
Det var den enda. Men nu ser man ju det och de unga står och gör de här finterna överallt och de blir mer och mer tekniska. Och det är väldigt positivt. Så den svenska spelaren har ju ändrat sig. Och det ser vi också nu i ungdomslagen i svenska landslaget att det är mer teknisk fotboll.
Vad gör vi inte bra i svensk fotboll?
Vad vi inte gör bra? Det är svårt egentligen att säga vad vi ska göra ännu bättre med att vi har inte de där ekonomiska resurserna som de andra europeiska ligorna har. Det måste man vara medveten om att pengar styr fotboll. Och ju mer resurser du har, ju mer resultat kommer du få. Det är inte så konstigt att England och Tyskland, de ligorna, har mest lag i Champions League. För de har tv-rättigheter, sponsorer och sånt, pumpar in de ofantliga summor pengar. Skulle vi få de pengarna här i Sverige, då kunde vi utveckla vår ungdomsakademi, få bättre träningsplaner, träningsmöjligheter och så vidare. Bättre tränare kanske också. Så jag menar, jag tycker vi gör på det bästa sättet vi kan göra efter de små resurserna vi har.
Det har ju varit en diskussion, inte minst under hösten, där ju tidigare gamla storspelare som Fredrik Ljungberg, Patrik Andersson och en del andra har tyckt att liksom, ja, men förbundet borde involvera oss, vi som har varit på högsta nivå. Hur ofta har du fått frågan av förbundet att med dina 9 ligatitlar och liknande?
Nej, jag har inte pratat med dem. Det var länge sedan jag pratade med någon där uppifrån. Men jag håller absolut med dem på så sätt att jag tror det skulle vara viktigt att få in några sådana gamla storspelare som vi har haft i Svenska fotbollsförbundet. För de har sina idéer, de har sina kunskaper och de har också respekt gentemot fotbollsspelaren. När de uttalar sig om någonting så lyssnar den normala svenska fotbollsspelaren. Och det är viktigt att ha sådana personer. Det är ju det egentligen. Tyskland gör det på ett fantastiskt bra sätt. Belgien börjar göra det också på ett bra sätt att nu de flesta ungdomslagen har de gamla belgiska landslagsmän som är tränare. Så då för de ju upp nya talanger med respekten också och de har lite kunskap också vad som behövs för att föra emblemet vidare till de högre höjderna.
Varför tror du att man är lite så restriktiv i Sverige till det? För det känns som att det emellanåt är mer tjänstemän som har gått rätt kurser och
ja,
på något
precis.
Sätt.
Det är lite det som är nackdelen att man går efter hur mycket man har läst in. Det har också varit ett snackis om tränarutbildningen. Att man måste gå den, det var mycket snackis för några år sedan. Och det är ju en annan sak där att absolut, det är viktigt att kunna lära sig läsa sig till kunskap, men kunskapen finns också inombords på vissa spelare som har spelat där på hög nivå under lång tid. De har lärt sig så enormt mycket som man inte kan lära sig till. Man kan inte läsa sig till det heller. Utan den kunskap som finns och de människorna måste man också kunna utnyttja för att utveckla fotbollen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även om Anderlecht och belgisk fotboll inte befann sig så långt ner i näringskedjan som man befinner sig idag, så är det ändå lite underligt att Per Zetterberg aldrig kom någon annanstans. Det blev Anderlecht och så var det 3 år i Olympiakos i Grekland på sluttampen av karriären innan han rundade av med några år till i Anderlecht. Naturligtvis hade han ju anbud och det är ju dem man vill veta. Vad var det som gjorde att han inte tog klivet exempelvis till Premier League när det fanns anbud därifrån? Och vad var det för klubbar som drog i honom? Ja, man vill ju gärna veta det och det ska vi borra lite i. Och bland annat också den allsvenska klubb som drog i Per Zetterberg och ville ha hem honom. Kanske med ett lite udda tränarnamn, särskilt om man kan sin historia kring landslaget och konkurrensen om att spela på mittfältet. Du har ju en oerhört stark relation med Anderlecht. Du spelade där ju nästan hela din karriär. Du var utlånad till Charleroi och sen så var du även 3 år i Olympiakos när du fick väldigt bra betalt och till och med Anderlechts president sa att det var okej att du åkte iväg. Hur är det att ha en så stark relation med en klubb och nästan vara en enklubbsperson? Det är ju unikt nästan.
Jag är väldigt stolt över det för man får ju tillbaka så enormt mycket. Man känner sig hemma när man väl kommer dit. Och det är det som är fördel när man har stannat så länge i klubb och har en bra relation med dem. Då har man en samhörighet och det är samma sak nu när man tittar på deras matcher. Jag försöker följa dem så mycket som möjligt. Då har man fortfarande den känslan kvar med klubben. Och, så länge som nuvarande presidenter som är den nu kommer vara kvar så kommer man alltid ha den talen. Sen kommer den minskas av. När han kommer stiga åt sidan. För då kommer det mer bli att man har varit där och spelat på sin tid.
Hur många andra bud hade du att flytta? Jag menar, du var ju tongivande i andra röstning. Spelade i Champions League och liknande. Hur många förfrågningar hade du om att gå vidare?
Jag hade en hel del förfrågningar att gå vidare. Både till de större ligorna och till andra lag.
Vad var det för klubbar?
Nej, klubben var både engelska, det var tyska, det var franska, det var skotska klubbar och lite varje.
Varför tackar du det?
Ja, först och främst var det faktiskt att jag trivdes väldigt bra i Anderlecht. Jag hade bra betalt också, min familj trivdes bra.
Vilket är det största klubbnamn du tackat med?
Vissa saker passar inte in, jag förklarade för dig. En gång när jag pratade att jag kunde åka över till England och spela där jag fick erbjudande. Men vi hade ju hund och fick en fantastisk lön. Alltså mycket mer än vad man någonsin kunde hoppas. Alltså detta var ju för länge sedan. I de sammanhang var det en enorm summa pengar. Men på den tiden så var det tvingat till att sitta 6 månader i karantän för hundarna. Och det ville jag absolut inte att min hund skulle sitta 6 månader i karantän. Så jag sa till dem att ni får fixa det så han slipper sitta i karantän i 6 månader. Då kan jag diskutera och komma dit. Men det klarade inte de av för det var ju reglerna på den tiden. Så då gick vi inte längre med det.
Vilken klubb var det?
Det var England.
Ja, okej, okay. Men du kan inte säga vilken klubb.
Nej, det är på inte den.
Ja, men det är ju det man vill veta. Det är alltid intressant. Och sen flyttade du till Olympiakos. Hur kom det sig att du till slut tog det där klivet och spelade 3 år i Grekland?
Detta hade faktiskt inte, jag hade faktiskt inte tänkt på att flytta vidare eller sådana saker. Detta var ju samtidigt som EM 2000 i Belgien och Holland. Och under sommaren då så ringde de från Olympiakos och ville ha dit mig. Och i början då så, det är alltid roligt när någon är intresserad, absolut. Och jag pratade då med Anders Wallsten som hjälpte mig, som var min rådgivare. Pratade med så, så diskuterade med Anders och vi sa att det låter väldigt intressant, men för den summa som de erbjöd mig första gången går inte dit för. Så bara slängde vi ut en siffra, en sån här stor siffra. Ta om den siffran så kom jag. Och då skickade vi vidare och de ringde någon timme senare och accepterade. Ja. Så då hade man fått ett 3-årskontrakt med den fantastiska summa pengar som man skulle få. Och det skulle ju säkerställa familjen för framtiden. Och då fick man ta det beslutet att då var det verkligen värt att flytta dit.
Hur stor var summan?
Det var mycket pengar.
Men du kan inte ge mig
mer. Nej, jag kan inte, jag vill inte sitta och säga pengar, storleksmässigt på pengar. Men det var jättestora summor pengar i, även i dagsläget i fotbollsvärlden.
Efter du hade spelat i Grekland, fanns det aldrig en tanke på det att jag vill spela i Allsvenskan, jag har aldrig spelat i Allsvenskan?
Nej, det fanns aldrig. Jag har faktiskt inte tänkt på det på så sätt. Jag hade ju en tung period också i början i Olympiakos när det inte lyckades de första året, 1,5 åren. Det var väldigt tungt. Jag tänkte säkert många greker där nere, vad fan är det vi har med att göra för så oduglig som han är. Men sen så det andra 1,5 åren så gick det fantastiskt bra och då ville de ha kvar mig. Så jag kunde vända på det, så skulle man fråga mig om Allsvenskan den första tiden och kanske man skulle tänka på det, men det kom aldrig någonting. Men sen så trivdes jag faktiskt på Olympiakos och sen har vi alltid sagt när jag lämnade Anderlecht så sa presidenten till mig att jag kommer hämta det efter mina 3 år. Så de 2 sista åren var han där nere varje år och hälsade på mig, presidenten. Han tog flygplanet dit och hälsade mig och sen sa han vintertiden efter ett halvår när kontraktet håller på att gå ut, när man får börja förhandla med en ny klubb, så var presidenten här till mig, kom hem till mig och sa att Per, nu kommer du hem till Anderlecht. Jag erbjuder ett 3-årskontrakt och du får livstidskontrakt med oss också.
Så att Allsvenskan fanns aldrig. Falkenberg som är din moderklubb var inte uppe i Allsvenskan.
Nej,
och
var superettan.
Så det har aldrig funnits tid för dig att spela i Allsvenskan?
Nej, det har det faktiskt aldrig gjort. Jag har aldrig känt på så sätt. Jag fick för frågan, Jonas Tär ringde mig en gång när han var HBK-tränare. Men jag kände inte att det var inte tillfälle.
När du spelade i Anderlecht då alltså?
Mm. Jag håller på att lägga av. Jag tror det, man håller på att lägga av.
Men HBK kanske inte du kan spela för igen?
HBK, nej, men det är sån relation, eller relation har ju inte Halmstad och Falkenberg haft, för Halmstad har alltid varit den större klubben gentemot oss, och det är inte samma synonym här som det är kanske i Stockholm mellan klubbarna.
Du har ju bra insyn i Belgien och jag vet att vi gjorde ju en intervju i somras som tyvärr försvann i redigeringen på TV4, där vi pratade just om modellen kring belgisk fotboll. De var ju väldigt heta inför VM och gjorde väldigt okej VM, många stor. Vad är grunden? Är det att man har revolutionerat sin talangutveckling, eller är det att man bara har tur och fått fram ett par generationer riktigt vassa spelare?
Både och, tror jag. Jag tror inte de har revolutionerat det på så sätt enormt mycket, utan vad de har gjort, de har ju, deras träningskomplexer i storklubbarna så har ju utvecklats enormt mycket. Det är André får ny träningsanläggning, Genk har ny träningsanläggning, Standard har ny träningsanläggning. Så alla storklubbar har nya träningsanläggningar och satsat enorma summor pengar för att utveckla sina ungdomsakademier. Samtidigt så har det alltid varit så i Belgien under lång tid att man har köpt in afrikanska och sydamerikanska spelare. Men det blir även svårt för de belgiska lagen att göra det, för de bättre spelarna går till de större ligorna. Så vad de blir tvingade till att göra då var att de börjar satsa på sina egna talanger, vad de har i sina egna hus. Och då har de ju fått fram mer och mer spelare. Och de har blivit bättre och bättre. Och det har man sett ett litet mönster på, att ju mer chansen du ger till dessa unga spelare, för det finns enorma talanger på dem, så utvecklas de. Och då har det blivit ett mönster, man har följt efter dem. Att börja med company och sen kommer nästa och så nästa. Och det har utvecklats hela tiden. Och nu ser man resultatet då när man pratar om då ungdomsfotbollen i Belgien. Anderlecht spelade i tisdags, tror jag det var. Som man sa, Champions League för
unga. Ja.
Anderlecht mötte Barcelona. Barcelona vann förra året Champions League för U18. Anderlecht slog ut Barcelona med 1-0. Så där finns ju fortfarande talanger som kommer. Och många av de som spelar den matchen kommer säkert få med A-truppen nästa år Anderlecht. Så de föder upp sina egna talanger. Och det är inte bara Anlef som gör det, utan det är Standa också som gör det. Genk också som gör det. Så talangerna frodas, men det är tack vare att man ger dem chansen. Det är det.
Men ändå om man ser på Hazard till exempel, som gick till Lille. Alltså många av de unga belgiska talangerna går ju till andra klubbar.
Ja, men vilka klubbar går de till? Svenskarna, som jag var inne på innan. Mm. I Sverige så går vi till de storklubbarna ute i Europa. Hazard gick till Lille. Där har du en möjlighet att gå hela vägen upp till A-laget. Och vad händer när du kommer upp till A-laget? Jo, du gör ett namn och så går du vidare till nästa klubb. Company, han gick från Anderlecht, gick han till Hamburg. Han har möjlighet att spela A-lagsfotboll. Det är så man får utveckla. De gör smarta val av sina karriärer. De väljer inte alltid den största klubben, utan de väljer valen när de kan utveckla sig och en chans att spela till sig ett bra A-lagskontrakt.
Samtidigt har det också varit så att det belgiska förbundet har ju varit målmedveten i att man har försökt få behålla fler spelare inom talang, alltså liksom inte så hård sållning som man kanske har haft i periodvis i vissa klubbar i Sverige.
Ja, det är mer vad jag vet om. Jag vet hur vi skötte det i Anlef för, va? Och problemet som de har i belgisk fotboll, det är att du kan inte skriva kontrakt med en belgisk spelare innan han är 16 år gammal.
Men det kan andra klubbar göra?
Ja, det kan holländska klubbar och franska klubbar göra. Därför är det vissa belgiska spelare som sticker innan de blir 16 år. Därför är de klubbarna eller de länderna inne i Belgien och tittar på de ungdomsakademierna för att få dit de bästa spelarna.
Det har ju också varit en hel del svenska spelare som har gått till Belgien, belgisk fotboll. Man har haft otroligt svårt att lyckas. Jag menar, i Anderlecht, Berang Safari spelade ju förvisso, men lämnade ju. Guillermo Mollins hamnade ju snett, mycket på grund av skador. Samuel Armenteros fick ju knappt spela, och det finns många andra belgiska exempel. Vad beror det på att inte den svenska spelaren passar in i Belgien?
Om det tror jag att han gör, absolut. Jag tror inte att han är något annorlunda än någonting annat. Den belgiska modellen skiljer sig inte så enormt mycket från den svenska, tror jag. På så sätt, topplagen är ju avsevärt mycket bättre än vad de svenska är. Va? Men i stor helhet är det inte så stor skillnad. Det är större skillnad att spela en holländska, för det är mer man mot man.
Fast där lyckas ju svenska, ser man nu Sam Larsson, ja, Simon Thern, och de kommer ner och får direkt tongivande roller. Medan jag menar, de 10 senaste spelarna, jag menar
Astrid
Ajdarevic som kommer här från Falkenberg, som nu ju efter 2 rätt misslyckade år i Standard får lånas ut till Helsingborg för att försöka få fart på karriären.
Ja, jag vet faktiskt inte vad det är som gör det. Det gick ju både bra för mig och för Willemsson också. Vi lyckades ju bra. Så jag vet faktiskt inte, man måste kanske ha lite tur vilken tränare man får också, att det ger ett förtroende för en och att man hamnar kanske i rätt klubb. Kan det ju säkert vara, för jag ser inga svårigheter, mer svårigheter att spela i Belgien än att spela i Holland.
En av historierna som gick om Per Zetterberg och A-landslaget var ju att han inte drog jämnt med bland annat Jonas Thern och Stefan Schwarz. Det talas om att Stefan Schwarz aldrig slog några snälla passningar till Zetterberg för att de inte riktigt gillade varandra. Eller om det var att de inte riktigt gillade varandras spelstil. Ja, det där är ju lite svårt att veta. Man kan ju konstatera i efterhand att Per Zetterberg med sin uppfostran, eller i varje fall fotbollsuppfostran, i en helt annan miljö i Anderlecht var en annan typ av spelare och som vågade säga och tycka och dra till med saker som man inte gjorde riktigt i Sverige. Åtminstone inte på den tiden. Man kan säga att Per Zetterberg var långt före sin tid. Hade han kommit fram idag så hade han bara varit en av dussinet. För idag så svenska spelare tar för sig mycket, mycket mer. Både medialt och på planen och med tekniskt sätt. Medan man förr i tiden var mer den den tysta typen som gjorde sitt jobb och inte ville glänsa. Per Zetterberg var där en annan typ, och det var kanske det som gjorde att det skar sig lite. För man måste ju ändå kunna konstatera efterhand att det är rätt sorgligt att en otroligt teknisk och fantastisk fotbollsspelare aldrig kom till sin rätt i landslaget. Och man kan undra vad han hade gjort med Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäcks landslag om de hade vågat släppa lite på riskminimeringen och vågat satsa på Per Zetterberg. Men det var som olja och vatten, de blandades inte. Om man ser på din meritlista så är den ju rätt fantastisk med 6 belgiska ligatitlar, 3 grekiska mästerskap, 3 cuptitlar, massa säsonger i Champions League. Men så tittar man på din landslagskarriär så är det ju 30 landskamper, inga mästerskap. Mm. Det framstår fortfarande som en gåta, även om du säkert är trött på att tjata.
Nej, jag är absolut inte trött på det. Första gången jag skulle få möjlighet att vara med ett mästerskap var 94. Och jag skulle varit med också, men jag åkte på korsbandsskada i februari. Och tyvärr så hann jag inte bli klar innan VM 94. Så det tappade jag på grund av skada.
Hur var det att följa ett mästerskap som man vet att man skulle vara med och där det går så förbannat bra? Det måste vara en fråga.
Ja, man ville gärna vara med, men samtidigt var det fantastiskt roligt för att få vara med om det, vad som hände i Sverige. Jag menar, det var ett fantastiskt ögonblick för oss svenskar som var här, men samtidigt skulle man vilja vara med dem där borta. Men man kan ju inte se tillbaka, man får försöka glömma på det sättet och glädja sig åt det som de lyckades med där borta. Och det klarade jag av utan några problem. Det var jätteroligt. Jag hade...
För du gjorde ju närmast en boosterkarriär. Jag vet att Expressen hade en tecknad serie när du kom in. Spelade mot Israel, tror jag. Ni vann med 5-0 och du gjorde mål. Och...
Det var mitt första mål, ja.
Per med guldfoten. Och...
Precis, och jag säger att... Jag skulle säkert inte varit någon startspelare i VM, men jag skulle ändå varit kanske en 13, 14, 15 spelare och kanske spela lite, vem vet. Men jag skulle få vara med och vara med möjligheten, men så blir det tyvärr inte, och det är ju ingenting man kan göra någonting åt, för det är ingenting man själv har gjort, utan jag hade otur att bli skadad.
Och sen efter det var det 2 olyckliga kval där Tommy Svensson inte tog Sverige till vare sig EM i England eller VM i Frankrike 98, där du var med av och till.
Ja, jag hade ju lite skador då också som jag får något till, och under min bästa tid, när man säger från 96 till 98, var det min bästa tid i landslaget där jag spelade regelbundet och gjorde bra för mig personligen. Men tyvärr så klarade vi inte av och kvalificera oss. Det var det lite också, vi håller på att byta generation också, att det var många spelare som slutade landslaget från den gyllene generationen.
Då hette det ju alltid, åtminstone om man jobbade i media och lite så, att det gnisslade lite mellan dig kontra Schwarzstern, att ni inte riktigt drog jämt. Du kom liksom, du stod för en annan spelstil och lite kanske medial gunstling.
Ja, men vi har aldrig haft personliga problem.
Men du har hört detta förr?
Ja, jag har hört det förr, absolut. Ska säga annorlunda så. Men vi har aldrig haft några personliga problem. Vi har diskuterat, vi har pratat och det har inte varit några osamligheter mellan oss. Men sen att det finns konkurrens, självklart det finns konkurrens.
Schwarz är så och sparkar ner.
Ja, det är en av hans styrka, och de är fantastiska, duktiga fotbollsspelare båda två. Så det var ju väldigt svåra konkurrenter du hade att fightas med. Men jag menar... Oss emellan så var det ingen osämje mellan oss i alla fall.
Sen kom ju 97 när Sverige missat VM då 98, så kom ju Tommy Söderberg in med Lasse Lagerbäck, och på något sätt var ju du i nästan ditt peak fotbollsmässigt då. Det borde ju varit match made in heaven, men det blev det inte.
Ja, det stämmer. Då var jag i mitt esse, om man säger så, min bästa tid i svensk fotboll. Men så blev det tyvärr inte. Och,
hur ofta var du förbannad som fan på dem? Alltså Lasse och Tommy. Jag vet att ni har rätt ut det, men då liksom. Jag menar, alltså själv hade man ju varit galen. Man är i toppform och man borde varit given i ett landslag.
Nej, man var lite irriterad. Man ska inte säga någonting annat. För att säga någonting annat så ljuger man, va? Och man blir ju klokare med åldern också, det får man säga, det blir man, då är man ju så het på gröten, Och det gjorde man säkert många fel också. Jag ska inte säga att det är bara från ena sidan, utan det var lika dumma båda två, eller allihopa. Så det blir helt fel. Och,
var ni tjuriga så att ni inte kunde ta kontakt med varandra?
Ja, problemet blev ju egentligen i slutändan att vi diskuterar egentligen allting via pressen. Det är det sämsta man kan göra. Så jävla dumma huvudet var vi. Och det, jag tar på mig det som jag gjorde då, att diskutera genom det. Och det la ju bara mer eld på det, så det, så dum var man. Tyvärr. Och de gjorde det från sin sida också. Och då är det någonting som aldrig går att reparera om man ska arbeta tillsammans sen.
Tyvärr, det fick ju en lite olycklig start i kvalet, åtminstone för dig, att Sverige skulle möta England. Det var liksom rätt upphåsat hösten 98. Du får, som det förklarades åtminstone från förbundskaptenens håll, du får diabetes.
Insulinchock.
Mm, petas för Andreas Andersson som gör mål när Sverige slår England med 2-1. Och på något sätt känns det som du aldrig riktigt kom tillbaka efter det.
Nej, det kan nog stämma ganska bra.
Fick du en insulinchock?
Ja, det fick jag. Alltså, det hände ju ganska ofta att man fick det. Men det är ju ingen större fara för de som vet om det. Alltså, det är bara att ge lite socker så vaknar man till. Men för de som inte vet om det så ser det säkerligen väldigt hemskt ut. Jag vet själv inte hur det ser ut, för jag har inte sett mig själv få det. Och då blev det ju att jag fick det, och då trodde man att det inte gick att spela och sådana saker. Men det, jag har haft innan matcher och spelat matcherna sen, men tyvärr blev det som det blev. Och det är ju ingenting jag klandrar dem för, utan det är ju det man måste leva med den här sjukdomen som jag har, och det får man ta.
Det var ju många klassiska matcher när du satt på bänken och publiken skrek efter dig. Och stackars Magnus Svensson som bor här i närheten.
En bra kompis också.
Ja, precis. Blev på något sätt så olyckligt som det kan bli att han fick på något sätt skit när han startade för att, istället för dig, eller om det var någon annan. Och det var tjafs i mixzone och du gnällde och de gnällde. Och ja, det var ju underhållande för oss journalister.
Ja, precis. Det är det man gör. Man spär på det hela tiden. Eller det man kan ångra sig nu i efterhand att man har gjort. Va? Och det skulle man lärt sig innan att man skulle gjort så.
Och sen kulminerade allt när Sverige gick till EM. Jag tror ni mötte Luxemburg borta.
Vi mötte Luxemburg borta.
Och det var en segerfest där du körde därifrån rätt snabbt på din farsa till Bryssel.
Ja, pappa var där nere och tittade på matchen, och vi åkte hem ganska snabbt.
Och sen blev det aldrig något mer?
Nej, det gör det inte.
För sen var ju de nere på EM-lottningen i Bryssel. Det var en rätt bizarr tillställning. De satt någonstans och gömde sig på läktaren i Anderlecht hemarena. Vi från pressen var och jagade dem dagen innan EM-lottningen. Och sen träffade dig i omklädningsrummet. Men ni, när snackade ni ut om detta? Om ni någonsin gjort?
Ja, första gången vi pratade ut om det var faktiskt jag och Lasse. Lasse kom ner till Aten, tror jag. Där pratade vi.
Men fanns ändå en tanke att du skulle kunna vara med då, till exempel VM 2002, eller var det?
Ja, vi pratade om det, men det var aldrig aktuellt på så sätt. Va? Men det viktigaste var egentligen att vi rensade luften. Och jag har absolut ingen agg mot dem. Och sen jag pratade med Tommy också, så jag har absolut inget agg mot varken.
Nej, jag fattar att det är sånt man lägger. Men det är ändå lite trist.
Ja, men det är jättetråkigt att det hände, absolut. Och det blev mycket fel, både från min sida och från deras sida. Och tyvärr blev det så. Och det är sånt som händer. Och sen får man ju säga att jag kanske inte passar in i den spelstilen heller som de vill spela. Och det enda man kan ångra då på det sättet kanske var att det skulle kanske vara bättre att jag skulle få höra det, att de skulle sagt det till mig istället. Och då kanske man kunde acceptera det. Men tyvärr blir det inte så, va? Men man är efterklok, och jag skulle behållit mitt lugn på ett helt annorlunda sätt, och de skulle gjort kanske på ett annorlunda sätt. Men samtidigt måste man respektera att de hade sin syn på fotboll. Det blev för så, men när man blir äldre.
Ja. Jo, jag vet. Man läser mycket när man blir äldre.
Ja, man gör det, va?
Kunde förbundet agera? För det kändes ju som att det ibland, det här har jag sett fler än bara er situation. Nej, men ibland att det blir en låsning. Att det känns som att det behöver komma in en tredje part för att säga att ni behöver faktiskt sätta er ner och reda ut det här.
Det bästa är ju alltid att sätta sig ner och prata om det. I ensamna, att man diskuterar. För att ju längre man är från varandra, ju mer, om man säger, agg får man gentemot varandra. Så det bästa är att sätta sig i ett rum, diskutera så lång tid det behövs.
För det blev väl också lätt att man omger sig med vänner och liknande, precis, som tycker att samma vilka sak, idioter, ja, de är som inte tar med oss liknande.
Men så är det ju. De får sin sida och du får din sida. Det är ju så. Va? Och det bästa var ju då när Lasse kom ner och vi diskuterade. Då fick man helt annan syn på saken. Han fick en helt annan syn från min sida. Och då kan man lägga allting. Och egentligen skulle vi gjort det från början. Men som jag sa innan, det var lite för sent vid det tillfället, men jag är jätteglad att han kom ner och gjorde det i alla fall.
Hur mycket följer du dagens landslag?
Jag följer varje match.
Det måste vara den fotboll som han än står för. Känns ju som mer vad du står för, att en offensiv fotboll.
Jag har följt Hamrén sen han var i Ålborg, för jag scoutade Anlef, så scoutade då danska spelare, så jag träffade honom ganska många gånger när han var i Ålborg. Fick jättebra intryck från honom, tyckte om hans sätt att se fotboll, spela fotboll i Ålborg, bygga upp det. Och sen så har jag följt landslaget och han ville få samma modell som han hade i sina klubblag. Kanske inte alltid har fått till det på sig som han har velat.
Får han för hård kritik? Jag menar, han tog sig till EM 2012 där de ju misslyckades, åkte ut efter två matcher. Sen tog man sig då inte till VM och nu är det lite hackigt i nästa EM-kval. Är vi som är kritiska för hårda, eller har han inte tillräckligt bra spelarmaterial?
Jag tror att som förbundskapten är det alltid kritiserad när det inte går som man vill och att man inte producerar den fotbollen som man vill. Man ska också veta att det har varit bortskämda många, många år i svensk fotboll. Vi har haft en 20-årsperiod i stort sett där vi har gått nästan till varje mästerskap. Har fått fram enormt duktiga fotbollsspelare. Har haft en generation som varit enormt duktig. Just nu är det kanske lite på nedgång, tyvärr. Men det är helt normalt. Men samtidigt så har vi varit med i ett EM för inte så länge sedan. Och jag menar, vi kanske inte spelar lika bra som vi gjorde för några år sedan, men det viktigaste för tillfället är att försöka få fram nya talanger och att de får möjligheten att vara med i mästerskap. Så ta oss till mästerskapen är egentligen det viktigaste, och där kan vi utveckla de nya spelarna.
Just, man har ju pekat på att tidigare var ju svensk fotboll överrepresenterad av försvarsstarka spelare, nu är det tvärtom. Mm. Kan du också se det som ju tillhörde liksom...
Jag ser ju det att svenska styrkan har ju alltid... Under min tid när jag spelade så var alltid backlinjen, den starka sidan. Och den har ju ändrat sig i åren. För några år sedan så var mittfältet egentligen det bästa, och så har det blivit anfallare som är den bästa nu. Och det ändrar ju sig hela tiden. Så vi förde ju fram bättre och bättre offensiva spelare än vad vi gjort förr. Så de svåra platserna är att ta en plats offensivt sett.
Men gör det Sverige mer sårbart på något sätt? Är det därför framgångarna inte kommer? Att man på något sätt lite riskminimerande Lagerbäck kunde kryssa sig till eller vinna med 1-0. Nu tar man större risk.
Ja, men om man går igenom backlinjen de sista 20 åren, hur backlinjen har sett ut. Du började med Björklund och du hade Patrik Andersson som mittlås. Sen hade du Mjällby och Mellberg efter ett tag där. Efter dem hade du...
Ja, sen har du hade Andreas Jakobsson någon period och du hade Teddy Lukic.
Så jag menar, så du har haft stabila mittbackar som har spelat ihop i väldigt lång tid. Nu har det blivit lite förflyttning på den positionen, att man byter ut och in hela tiden. Om man inte har fått en sån här fortsatt förtroende för en och samma spelare eller två och samma spelare hela tiden. Och det har man märkt av lite grann också. Och sen har vi inte heller hittat någon naturlig högerback. Jag har också hattat lite på den personen.
Ja, han har ju satsat på Micke Lustig i sig, men det
har
inte
funnits. Ja, han var skadad också. Ja, och sen har vi satt in... Sen har han vänsterfot spelat på högerbackspositionen och så vidare. Så det har varit lite hattande fram och tillbaka. Så vi har inte haft naturliga roller i de delarna. Och det kan han märka av säkerligen. Men samtidigt så visste man egentligen att vi har hållit en sån hög nivå så länge med svenska landslaget. Vi gjort ett fantastiskt resultat, så att den här dippningen skulle komma, det var egentligen, det visste man, bara undrade när den skulle komma.
Lite olyckligt kanske när att den kommer när Sverige har kanske sin bästa spelare någonsin, ja, genom tiderna, disponibel Zlatan Ibrahimovic. Vad är din bild hur man utnyttjar honom?
Nej, Zlatan är ju den bästa vi har fått fram. Det märker man på alla resultat som man har fått. Har man vunnit, vad är det nu? 10 guldbollar eller 9?
9 är det.
9 är det. Och alla mästerskap och allting. Jag menar, det kommer ju dröja, jag tror inte så länge som jag lever får fram likadan fotbollsspelare som han själv. Som Zlatan är. Och det kan ju vara lite så att man kanske ger han för stort ansvar. Alltså de andra spelarna. Jag säger inte att det är så, men det kanske är så att de tror att han ska lösa problem hela tiden. Och det underlättar inte för han, utan jag tror att han ska vara del i själva laget. Det är då man kommer utnyttja hans kvalitet som bäst.
Men så är det ju, kan jag säga, som följer landslaget på nära håll, att han på något sätt styr ju väldigt mycket. Ja. Bara, inte bara på plan, utan även utanpå plan. Och där man kan säga att, ja, lite som det inte var tidigare i svenska landslaget, att någon blev större än laget, men så har det ju blivit kring
honom. Han är ju stor, han tar ju plats i ett lag, absolut, det gör han. Men för att man ska få resultat så ska man utnyttja hans kvaliteter som de gör i klubblagen han spelar. Där är han ju en av de 11 som spelar. De andra spelarna kan ju göra sina saker, vad de är bra på. Då blir det att motståndarna måste också se till och hålla koll på de andra spelarna. Nu vet ju de som möter svenska landslaget, håller vi Zlatan, okej, då håller vi nollan.
Men är inte det en ledarskapsfråga?
Jo, det är säkert en ledarskapsfråga också, att man sätter tydliga direktiv på den biten säkerligen. Sen vet inte jag vad som hände i omklädningsrummen och taktiskt sett vad kameran och de säger. Det har jag ingen aning om. Men, jag menar,
men du ser ju matcherna.
Jag ser matcherna. Jag ser vad som hände där. Men samtidigt så är det väldigt svårt att veta vilka direktiv de har inne i sina taktiska snack, hur de ska spela. Sen att Zlatan tar plats, det är normalt, för den kvaliteten har han.
Men om du ser på din karriär, hur ofta har du stött på en spelare som, nej, men där man kan bli större än laget på något sätt, och att hur man ska hantera det? Eller var du sån själv kanske i Anderlecht?
Ja, någon gång var man väldigt stor så på så sätt, kan man säga. Men då gäller det att försöka göra det bästa av det, för samtidigt, om det inte går bra så får man mycket kritik också. Då gäller det att prestera.
Men är det en fara? För det är ju en sak
det är,
att han
det är jättefara.
Det är det. För att det är ju en sak att han har i Milan eller Paris Saint-Germain eller Barcelona eller inte har spelare runt omkring sig som kan göra någonting. Det är ju annat i landslaget. När man kommer hem till landslaget så får man ju ändå liksom anpassa sig. Att man kan säga att lite hårdraget, Thomas Söderberg och Lasse Lagerbäck satte ju laget före individen i valet mellan dig och landslaget. Medan i Hamrens fall så kanske det är så att han sätter Zlatan före laget.
Ja, men om du tänker på sättet, hur vi är som människor, hur mycket det har ändrat sig. Jag var ju en annorlunda typ människa än vad många andra svenskar var på min tid. Jag sa ju vad jag tyckte och tänkte. Jag var ganska direkt för jag hade lärt mig det där nerifrån. Som jag var då på 90-talet, så är de flesta nu. Och det har blivit en normal fråga att man ska vara så. Har jag fel eller?
Nej, du har helt rätt. Så upplever jag det också.
Så är det, för jag har alltid sagt vad jag tycker och tänker. Och nu har det ändrat sig. Samma sak på spelarfrågan. Vi har ju som spelare, som du var inne på innan, vi har ändrat oss och blivit mycket mer offensiv. Så spelarna har blivit annorlunda också än vad vi var förr. Då tänkte vi mer lagvis. Nu tänker vi mycket individuellt. Kanske tack vare att det finns mer offensiva spelare. Med andra kvaliteter. Det kan det vara. Jag säger inte att det är så, men jag säger bara att det kan vara så.
Men är inte det en nackdel om man är tillhörd i, kanske man är i Spanien eller Frankrike, kan tänka mer individuellt? Frankrike är i och för sig ett dåligt exempel för att man har gått dåligt. Men vissa större av de landslag så kan de unna sig det. Medan i Sverige, som är ändå ett litet landslag med ett litet utbud av spelare, så kanske man inte kan unna sig att tänka för mycket individuellt.
Nej, du måste ju tänka lag. För att vi ska lyckas som svensk landslag så måste vi tänka lagmässigt. För det är som lag vi kommer gå till mästerskapen. Det är så. Och egentligen det bästa man kan se det på, om man ser då, jag säger alltid den här 20-årsperioden som vi har haft, när den började 90-92, Sverige-EM 92. Då var det allting sattes fart egentligen på den gyllene generationen. Om man tar den generationen fram till 2010 på ungefär, så Så varje mästerskap har vi haft i landslaget ungefär 6-7 spelare som har spelat varje år i Champions League. Alltså regelbundet i toppklubbar i Europa har vi haft spelare. Hur många spelare har vi av den kvaliteten nu i svenska landslaget?
Nej, det är få. Champions League som ju går igång eller pågår just nu, så är det ju två spelare svenska. Det är Behrang Safari, Zlatan Ibrahimovic, och Safari har ju tackat nej till landslaget.
Mm, då har vi en. Men under de andra åren under den tiden har vi haft 6-7 spelare, till och med 8 till och med i vissa fall, som har varit dominerade spelare i lag som spelat i Champions League. Och då är det kanske normalt också att nivån var lite annorlunda också. Det kan det vara.
Följer du Champions League mycket? Du har ju själv spelat mycket.
Jag följer Champions League på de lagen jag håller på. Följer.
Vilka är det? Anderlecht och?
Anderlecht håller jag. Liverpool åkte ut nu.
Ja, de följer du Europa League ju.
Ja, de får följa Europa League. Men sen följer jag till exempel, jag tittar på Chelsea, Paris Saint-Germain. Jag tittar på de topplagen. Som är Barcelona till exempel. Och de där bra matcherna.
Skulle det vara om Zlatan ser ut och går mot en karriär utan att vinna Champions League, hur mycket hade det betytt att han inte vinner Champions League för hans, den liksom karriärstämpel som han...
Jag tror han har satt det själv som mål att han vill vinna det. Jag tror att det blir nog värre för han själv, alltså personligen, för han har satt det som ett stort mål. För att svenska landslag ska vinna VM är kanske inte lika stort som, eller lika troligt som att Paris Saint-Germain ska vinna Champions League. Så jag tror att det är ett av hans mål. Han skulle säkerligen bli väldigt besviken om han inte skulle göra det. Men jag som tittar utåt sett så kommer det inte att ändra min bild på han, hur jag ser på honom. För jag ser han som den bästa spelaren som jag haft någonsin, om han så vinner eller inte vinner. Så för mig ändrar det ingenting.
Jag tackar så mycket för det.
Varsågod.
Å ena sidan kan jag tycka att det är lite häftigt att Per Zetterberg jobbar lite grann på en skola och inte alls med någon elitsatsning, utan det handlar om fotboll efter de förutsättningar som gäller med de ungdomar som går på den skolan. Och sen lägger han lite av sin tid på Falkenbergs FF och sitter i styrelsen och jobbar sportsligt. Det är ju lite coolt med någon som skalar ner sin satsning på det sättet och lägger mycket av sin tid på sin familj och sina barn och följer deras fotboll. Å andra sidan så tycker jag att det är lite slöseri med en resurs. En spelare som nådde så långt och som har så mycket att lära ut. Att inte han bidrar ännu mer till svensk fotboll. Att man borde på något sätt suga upp den kunskapen som finns hos spelare som befann sig på den allra högsta nivån och som har mycket att lära ut. Ja, jag vet att det då och då har talats om något slags sportsligt råd för förbundet att ta hjälp av. Kanske är det det som är lösningen för att man skulle kunna få in fler av den här typen av spelare och all det kunnande de har. För att de skulle kunna dela med sig och föra det vidare. För visst är det som Per Zetterberg säger, att det är klart att man har extra respekt för spelare som befunnit sig på den högsta nivån och därmed kanske lyssnar lite extra. Ja, podden kör vidare och nästa vecka så hoppas jag att jag får till en intervju med en av svensk fotbolls högsta ledare. Man vet aldrig, det måste garderas lite och jag vill därför inte flagga ut något namn. Men vi hoppas på att det ska lösa sig så att den är tillbaka med ett riktigt bra namn nästa måndag. Och som vanligt vet ni ju att ni hittar den bäst genom att googla. Jag börjar snart bli någon slags Google-ambassadör. Jag undrar om de kanske kunde sponsra podden till och med. Google sponsor. Brought to you by Google. Men det återstår väl att se om de tar fram den stora plånboken från Kalifornien. Men kämpa på!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.